Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Okej, då kör vi först en bara hej och välkommen, lite läget och sen vad vi ska göra idag. Mm. Och sen blir det en musik och sen livet som öskåare. Ganska mycket blåvitt, va? Norrköping.
Alltid.
Vad var senaste då? Alltså, vi gjorde senaste smartprogrammet. Du var inte ens med, det var i maj någon gång. Just det. Kom i juni i och för sig.
Ja. Var det i juni? Ja, det kanske var.
Jag kan tänka mig att det kom ut i juni.
Ja.
Så det har ju gått nästan över 2 månader.
Oj, oj, oj.
Och vilket avsnitt är vi på nu? Det här har jag inte någon. Jag är på 30.
Det är 30. Det är 30-årsjubileum.
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Hej och välkomna till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek. Det är avsnitt 30, det är höstpremiär. Det är som att hela studion blomstrar och bara bubblar av energi och raketer. För äntligen är vi igång, Joel Höglund.
Ja, jag var glad att vara tillbaka.
Ja, du strålar.
Gör det.
Ja, utsöndrar massa kroppsvätskor och ger en härlig aura här inne i vår lilla hytt.
Ja, men jag har verkligen saknat det här. Och under sommaren som har gått har jag faktiskt träffat på många personer som har sagt att de lyssnar på podden.
Men efterfrågat.
Som har dels efterfrågat när vi kommer tillbaka, men också bara sagt att de lyssnar och tycker att den är bra.
Ja,
det gör mig superglad. För att jag tänker att ingen lyssnar på den här.
Det är sånt som gör att man faktiskt orkar en veckokväll när man egentligen bara vill njuta av sommaren.
Ja, men jag var ju på bröllop på Koss när sista avsnittet innan sommaren.
Ja, du var inte sommaren. Med i sista våravsnittet.
Nej. Men på det här bröllopet då, på Koss.
En grek.
Nej. En svensk kommer från en kille. Du, är det inte du som gör den här podden, Gamla Trä? Och du är en lyssnare.
Ja, då kände du dig global famous.
Nej, det gjorde mig bara glad. Det var ingen hybris, men vad glad jag blev.
Ja, det är jättekul. Vi har ju laddat batterierna, kan man ju säga, men nästan 2,5 månads avstängning. Mm.
Kennedy-avstängning.
En riktigt, riktigt lång Kennedy-avstängning har vi haft och laddat upp. Och nu känner det ska bli skitkul. Nu kör vi, hösten ut. Inte i kaklet, när jag spelar sista matchen. Det brukar vara i början av november. Tänkte jag, bara det gör ju en att man får lite så här, gud vad härligt det är så mycket tid kvar.
Det är så mycket tid, man ser nästan fram emot de här kalla matcherna och bandyklapparna.
Ja, och inte minst för att du vet ju inte, för vi ska påminna våra lyssnare, att du vet, jag har ju aldrig kollat på tabellen på hela säsongen.
Nej.
Så att du vet ju inte hur vi ligger till.
Nej, jag vet inte.
Men magkänslan kanske gör att vi inte kommer, så långt kan man väl sträcka sig att du känner att vi förmodligen inte ligger sist.
Vi kommer inte åka ut. har jag nog kunnat räkna mig till.
Ja, precis. Och det var där någonstans jag ville vara, att säga i november sitta med den känslan av att vi kanske åker ur och de ångestmatcherna.
Ja, får jag bara säga en sak om det? Jag har som sagt inte kollat på tabellen, vilket har varit ganska svårt och jobbigt. Så jag har ju följt en massa andra tabeller istället. Men jag tror att jag har blivit lite lurad. Axén har ju alltid en liten räv bakom örat.
Han har kollat tabellen.
Ja, men när han säger, jag kollar inte tabellen, då menar ju han bokstavligt, han kollar inte tabellen.
Han ber någon
men
annan.
Han säger ju inte att någon annan kollar åt honom om han berättar.
För jag tänkte på det där med din tabell liksom gimmick, att han säger ju inte heller så här, nu senaste intervjun så jag, då var det liksom inte så här, jag bryr mig inte om tabellen, utan då är det alltid så här, det är 30 matcher, sen summerar vi.
Ja.
Det är det nya nu.
Ja, jag vet.
Jag bara... är det någon som har bett han att summera? Om man frågar så här, vad säger du om tabelläget nu? Summerar man då? Summera, då är väl så här, det kan köpa att det gör man ju liksom efter säsongen och säger så här, men man kan ändå få en liksom en så att säga en tillfällig kommentar om tabelläget. Ja. Det är så här, det är tips till NAs reporter här nu. Fråga inte så här, vad säger du om tabellen, utan säg så här, just nu där vi står just nu den här kvällen, vad säger du om tabelläget och som det ser ut? Inte liksom hur ser det ut i det stora loppet här, för då kommer han landa där.
Det är ju tips till alla reporterjournalister som frågar intervjun, frågar Axén någonting. Ja. Alltså ställ ordentliga frågor som han inte kommer kunna svara något annat på.
Exakt. Du, det här avsnittet kommer vara fyllt med massa saker såklart. Vi kommer ha en lista. Vi kommer, eftersom vi har next coming game mot Bayern hemma på måndag, ha besök av, det är lite med tema, vi har både en Bayern-supporter från en annan Bayern-podd på besök och snacka lite sådär mellan klubbarna, vad tänker de och hur ser de på sin hybris och alla dessa örebroare som håller på Bayern. Vi har också intervju med Besara. Alfred Vreby, vår närkekorre, har träffat honom som ju har Bayern-koppling. Och sa jag att vi ska ha listan.
Ja, det sa du.
Ja, det sa jag. Sen har du en gått och liksom gurglat, vad är det han säger? Det är gurgel. Du har gått och byggt upp
grunnat.
Nej, men du har också byggt upp gurgel i dig inför ett återkommande tidningsfenomen som du vill komma ut med.
Ja.
Så det kommer vara fullsmockat program. Häng med. Jo, men du Joel, innan vi går vidare på innehållet i dagens program så måste vi ändå stanna upp lite, för det har hänt mycket den här sommaren. Transferfönstret kanske inte har varit det största, utan snarare resultatet på planen. Jag tänker i synnerhet på tre matcher. Jag säger fyra matcher. Kan du gissa vilka de fyra är? Som har något speciellt över sig.
Jag skulle ju framförallt då säga...
Av hur många
säga...
matcher det är? Av fem? Ja,
jag vågar inte säga sånt här längre.
Kör.
Men det måste ju vara dubbelmötena i Göteborg och Norrköping. Och sen ska det vara en match till. Säger du.
Ja, jag säger Jönköping.
Ja.
Vill du höra motiveringen?
Ja.
Nej, men Jönköping, för att vi... Jag blir alltid lika förvånad, har alltid blivit, när vi ÖSK lyckas vända en borta match. När vi lyckas vända matcher överlag. Det känns som att det här skulle man kolla statistik på. Där har vi det direkt. Ett bra statistik. Men hur många gånger lyckas vi vända matcher? Det känns ytterst sällan. Och nu gjorde vi det dessutom på bortaplan. På gräs mot Jönköping. Det tyckte jag var nice. Men mest kommer jag ihåg den här sommaren utifrån att det var, för mig är det ju som att vi tar SM-guld. När vi gör så här mot IFK Göteborg.
Ja.
Det är, man ska inte ta i med överord, men nästan som att säsongen ses som, oavsett vad som händer från och med nu, så är den här säsongen liksom en bra säsong.
Ja, men det är som jag såg Leif i Big Ten eller någonting på Aftonbladet när han var nere i och såg en match med Roma, derbyt där mot
Lazio
precis. Och där intervjuade en supporter som sa, vi kan förlora alla andra matcher, men vinner vi mot Lazio i derbyna, då är liksom säsongen
bra
klar.
Bra säsong.
Ja. Och så kändes det nu.
Det är lite så. Det är inget derby, men det finns ju någonting som bubblar i en mot den där klubben. Och sättet som det var i år, att vi för det första då leder med 4-0 efter i första halvlek.
Helt otroligt.
Efter den matchen på något sätt upp så liksom i kölvattnet av den så blir det den totala krisen i blåvitt. Mm. Det sparkas tränare, deras liksom Mongo till sportchef ut och vinglar och alltså det var så skönt. Ja. Och sen åker vi dit ner och de ska ta revansch och de tar revansch. Men
vi kommer tillbaka ändå.
Vi kommer tillbaka ändå. Alltså när 2-2 straffen sitter.
Ja.
Då vet det är mitt lyckligaste ögonblick den här sommaren eller det här året.
Ja, det här året, absolut. Jag tror inte att höst eller jul här kommer.
Nej, det finns inte chans. Det kommer vara det jag kommer ihåg 2017. Då kommer det stå i min dagbok.
Ja.
Kommer ihåg straffen. 96.
Ja, men jag gillar inte riktigt att vara skadeglad, men det finns någonting som gör mig så fruktansvärt glad efter den matchen och dagen efter. Eller om det är 2 dagar efter. För att höra att
Lennartsson
går.
Dansbandskungen.
Ja.
Ja, det var så att säga sådana där holy moments från vårt uppehåll. För att inte nämna Norrköpingsmatchen. En otroligt rolig match. Där jag faktiskt var på plats. Lyckades vara hemma i Örebro. Och lyckades tajma in den här matchen. Det var fantastiskt. Alltså. Det var roligt. Det svängde hit och dit. Och vi drog längsta stråt.
Ja, den matchen satte prägel på min sommar i och med att jag gick med min son och för första gången så känns det som att han var så tillräckligt gammal för att liksom hänga med och engagera sig.
Bra match.
Ja. Så resten av sommaren så har han varit Mike Sema när vi har spelat fotboll.
Ja,
och alla andra han möter är ju Norrköping. Ja. Och framförallt Kalle Holmberg då.
Nej, är det sant?
Så det har varit väldigt härligt då att spela fotboll hela
får
sommaren.
Får du vara Kalle Holmberg då? Eller?
Jag är ju Besara.
Aha, okay. Ja. Men vilka möter ni då?
Ja, men det kan vara mamma och hans kusin och då är de Norrköping.
De är Norrköping, ja. Jag förstår. Det säger någonting om att den där matchen satte avtryck.
Ja, fruktansvärt härligt.
Nej, men det har varit en sjukt härlig sommar ju, som efter en vårsäsong tycker jag som innehöll både upp och ner på något sätt cementerade ändå en hittills ganska bra säsong, skulle jag säga.
Ja, men jag tycker det är så härligt med ÖSK när man får, jag har ju på något sätt räknat de här sommarmatcherna in i lite höstsäsongen i och med att det varit uppehåll och dubbelmöten. Och då glömmer man ju lätt den här vårdippen. Och det är ganska skönt, för då har man liksom bara hösten att se fram emot nu, när hösten på riktigt kommer. Och då hoppas jag att vi kan rida på den här vågen.
Det vore ju underbart. Du, vi ska släppa in en gäst. Vi träffar mannen, en man ska vi säga. En av dem som brukar vara med i Bayern-podden, som alltså är vår lite sämre konkurrent på Södermalm. Gustav heter han. Hur mår man som Bayern-fan i dessa dagar?
Man mådde ju piss tills i torsdags, fredags förra veckan. För då hade vi ju haft torsk i södra borta då. Och sen den här dramatiska händelsen mot Häcken och den förlusten som det blev. Men sen kom ju den här fantastiska presskonferensen med nyförvärven och sådär. Då var det som att alla bara vände på liksom en femöring igen. Vilket var skönt.
Men är inte det, om vi kommer direkt in på det. Är inte det en ganska symptomatisk grej för Bayern? Alltså att det är en hybrisklubb i att det går upp och det går ner. Men det är alltid sådär. Jag såg lite på presskonferensen. Jesper Jansson, han sa någonting om att såhär, nu ska vi etablera oss topp i Europa här. Ja. Om man blir såhär. Men
det finns
vad jobbigt det blir om man alltid håller på sådär.
Det finns ju, men är inte det ett Stockholmsklubbsfenomen?
Ja, det är möjligt. AIK har ju helt klart det också.
Jag tänker nu såhär, för det var ju Djurgården var ju nere där runt 2000. Och sen så var ju AIK nere 2004 där. De åkte ur 2004 och sen åkte vi ner 2009. Så vi är ju bara de som aldrig lyckas etablera oss i toppen under en längre tid. Men det här är ju någon form av ny version av Hammarby som håller på att växa fram ändå. Och det är väl den som vi försöker nu rida på den vågen. Men vi har ju hört de här orden förut.
Ja.
Det är inte jättemånga år sedan vi skulle bli större än FCK. Liksom. Så vi har varit här för.
Nej, och det var ändå en här. Han var ju lite ödmjuk där, Jesper Jansson ändå. Att han sa att vi ska inte bli bäst i, eller först var han bäst i Europa och sen så backade han lite sådär, men bäst i Skandinavien ändå. Men är ni där? Liksom, om du tar ett steg bak från din supporterroll, och så här, är ni där i att ni tänker att ni ska bli?
Jag ska så här försöka titta på klubben utifrån, så kan jag tänka mig att man känner i och med den ekonomiska framgång som man har just nu och haft de senaste 3 åren med publiken, så har man nog kanske också en liten stress över att man måste hela tiden liksom göra någonting bättre. Jag vet, jag reflekterade över det när var det vi slog rekordet, 2015 då förstås. Så var det väl vi hade breakade liksom det publikrekordet totalt över säsongen. Och då tänkte jag, hur fan ska de liksom, hur ska de göra det här bättre nästa år? Hur ska de överträffa sig själva? Och det har ju liksom dalat lite. Och nu har vi hamnat under 20 000 de sista 2 matcherna, eller tror jag. Så det, jag tror att det handlar mycket om det. Att man behöver liksom få någonting som vi kan haka upp oss på. Så att vi vill gå dit ändå. Även fast liksom, ja, det är någonting annat.
Mm. Vad tänker du om de där 3 killarna som satt där då? Andas de liksom i Europa?
Ja, det får vi väl se. Nej, men alltså det är ju framförallt så är det ju namn och spelare som vi aldrig har kunnat locka till oss. Eller aldrig, jag vill ta i kanske, men på väldigt, väldigt länge i alla fall. Svensson är ju liksom en liksom aktad europeisk talang som har gjort 100 matcher för Molde och är med på diverse listor. Och liksom, det rimliga hade väl varit att han gick till Belgien eller Holland eller någonting sånt. Att vi lyckas plocka honom, nu pröjsade vi väl 3-4 miljoner om man har förstått rätt. Men det känns ju liksom, det känns fantastiskt bra såklart. Och sen så har vi Tankovic som ju är en, jag satt ju och pratade med Jesper Jansson i Bayern-podden och frågade honom så här, om alla gamla Helsingborg-spelare han hade som var utomlands. Och slänger ju med så här, typ Rasmus Jönsson, skulle du kunna få hit honom? Sen inser man så här, vad fan ska vi ge med honom? Det är ju slut. Och då är ju Tankovic är ju mer rätt kanske som en hemvändare, som lite som Besara har varit iväg väldigt ung, ja, har ju fortfarande någonting att vända hem för att liksom få fart igen. Oskar Krusnell är också så här superspännande yngre. Så vi har ju haft en väldigt, ända sedan liksom Nanne Jingblad eran 2014 när de drog igång, så var det ju bara liksom erfarenhet i princip, och sen var det liksom avdankade, inte liksom tillräckligt bra talanger från Norge som liksom byggde alltihop på. Och på så sätt känns ju det här betydligt smartare. Och alla svenska klubbar har ju det problemet att du kan inte gå runt och ha en ekonomiskt liksom vettig utveckling om du inte också säljer spelare. Och man kan inte hålla på att sälja spelare som är 30 bast för 400 000 varje år. Liksom.
Så we know all about.
Eller där vi inte vet.
Vi,
vet inte.
Vi säljer inga spelare. Så det är ju skillnad. Men du nämnde ju Besara, och det är lite kul för att vi har ju lite, vi har ju alltid varit ett så här AIK-lag i att ta väldigt mycket AIK. För några år sedan så var det ju väldigt mycket gammalt gulsvart i ÖSK. Nu är det ju ganska mycket Bayern.
Är det bara Lorentz sånt som är AIK? Ah, Kennedy också.
Ja, men framförallt så var det ju Crespo och det var DG liksom, då vid den. Men nu är det ju Besara och det är Sema som, som finns i Bayern färger. Vad tänker du om de där spelarna?
Jag älskar dina Nahir Besara när han spelade hos oss och tyckte det var en fantastisk både person och, men framförallt en fotbollsspelare. Hade möjligheten att intervjua honom i ett sammanhang också, att prata väldigt mycket med honom, och det var precis när det började vända. För han hade ju skittufft när han kom till oss och fick ju stämpeln nya Kennedy. Och vet ju det med liksom nya stämplar, så de funkar ju oftast aldrig. Och sen att han fick den utveckling han fick och fick dra ut utomlands, var ju bara så här, det var ju som skrivet i stjärnorna på det. Jag var ju vansinnig när jag gick till Örebro.
Vad tänkte du då?
Jag fattar inte, någon har liksom tappat det. Och det var nog, tror jag, där som jag började tvivla på Nanne och Jingblad duon om den var vettig överhuvudtaget. För att det var liksom så här, han kom ju gratis, han hade redan bevisat att han höll i allsvenskan. Man hade redan lyckats bygga upp honom en gång från ett misslyckande under Greg Bearholter då. Och så har man fått upp honom. Det var liksom, varför ska man inte ta honom? Och det var ju folk som sa, vi hade ju Erik Israelsson och Johan Persson, och så här, var skulle han spela? Man har alltid plats för bra fotbollsspelare. Det spelade, man får ju trycka inom dem, det känns konstigt. Så den är jag väldigt bitter på, kan jag säga.
Ser man då?
Också med, alltså han hade ju en väldigt märklig session i Hammarby. Han var ju fantastiskt bra under, det var typ ett halvår 2010 när han var liksom, vad gjorde han? 10 mål sånt, på 11 matcher. Och har ju en liksom jävla Bayern-aura över sig i sitt sätt att gärna klacka och dribbla och göra snyggt, och sen kanske inte alltid 100% effektivt. Det han verkar ha fått till nu är ju kanske effektiviteten på något annat sätt. Så att det är klart, hade jag vetat vart han stod så hade jag inte haft något emot att spela hos oss.
Nej. Vad känner du nu då inför matchen på måndag? när du ser de här två, gör det extra ont? För båda de kan man ju säga är ju i toppform också. Mm. De har ju verkligen presterat från att ha varit väldigt ganska iskalla under våren. Mm. Så har ju båda de nu efter sommaren. Och...
Var Nahir iskall i våras också?
Nahir var helt iskall i våras.
Ja, man fattar ingenting alltså, vad han gjorde på plan.
Det var, han spelade ju alla matcher och Axén hade liksom tålamodet och fick hela tiden försvara det. Ja, och det var ju många som var så här, det här går inte.
Men blev han inte, lite ursäkt när han spelade med Victor själv då?
Det tyckte ju alla supportrar, ja. Men han själv, det som låg till liksom last för det var att han själv gick ut och sa att han älskar att spela med Victor Sköld. Man kanske gör det för sig så här, som lojal liksom, medarbetare.
Det var ju taskigt om man sa motsatt,
ja,
kanske.
Men ja. Han, och det liksom skapade ändå lite så här, då kan man inte skylla på det. Liksom.
Men nej, alltså jag, det kändes ju förra året han kom till Leva.
Mm.
Då kändes det ju det. Och då gjorde han väl målet också där, ja, när ni kvitterade på slutet, om jag minns rätt.
Ja.
Det var ju tungt. Mm. Och då är man ju som vanligt liksom, superenögd. Och så tyckte man, ser man att han inte jublar, så tyckte man att men det är okej ändå. Så det går bra. Så. Nu, ja, honom så fall mer än Sema. Mm. För att Sema känns så länge sedan. Och han var inte med under det här året vi gick upp. Utan han var ju med när jag var som sämst egentligen. Mm. Men Nahir är ju, han är speciell.
Så. Det är ett litet sår.
Det kan vara tydligt vara.
Det är lite roligt att prata med så här spelare med bakgrund i båda. Giloan har ju aldrig varit särskilt mycket ÖSK, men örebroare är han ju.
Definitivt.
Är han en bajare i dina ögon? Eller har han blivit det? Det är ju spännande att veta.
Nej, men han, jag tycker att så här, det är nya Hammarby som tas fram i diverse olika liksom, situationer. Jag tänker på Häcken. Situationen är ju ett sätt där vi ser det nya Hammarby formas på gott och ont såklart. Där leder ju han lite fanan. Och min förhoppning och det jag tror tanken är med hela hans liksom, värv i Bayern är att han ska leda det här, för att han är den största stjärnan, har bäst meriter och liksom vill mest. Så att, sen är ju inte han, skulle ju inte kalla honom för bajare än. Det känns märkligt.
Men du sa något spännande tycker jag med Bayern, det där med ny generation då, som ska vara något annat. Hur känner man då som Bayern-supporter?
Ja, men det är ju en vattendelare såklart. Jag tycker att det någonstans går och vi har ju den största debatten kanske inom Hammarby supportled just nu är ju kortsida eller långsida. Mm. Det här behöver man inte vara insatt i om man inte håller på Hammarby överhuvudtaget. Men det finns en kultur i Bayern sen liksom gamla Söderstadion-tiden att vi ska ha klacken på långsidan. Och sen flyttar man till det här liksom, rymdskeppet som Nya Söderstad är. Och så är det ju ändå rimligt att man har en kortsida då. Först skulle man ju ha kurvan, liksom italienska.
Mm,
alltså. Men det var ju ruttat. Man fick ju ingen synk någonstans. Och så ställde sig liksom ultrasfolket på kortsidan. Och så stod gamla gardet kvar på långsidan. Och det gamla gardet på långsidan för mig är liksom gamla Hammarby. Det är Klacksparkens vänner, det är kul och det är trevligt att dra en bira. Och det är liksom soft att gå och sjunga lite. Så. Mm. Medan kortsidan för mig är liksom det som jag... snarare liksom anknyter till. Och det är ju för att så här, driver man en fotbollsförening idag så är det ju inte en förening lika mycket som det är ett bolag. Det är, liksom, det är ett företag. Och ett företag måste prestera för att liksom, finnas kvar överhuvudtaget. Och på så sätt så köper jag hela den här riktningsförändringen. För det är den jag kanske har önskat de sista liksom, 10-15 åren. Även liksom det som den klubb som värvade Rami Shaaban försökte ju bli det över en natt. Nu känns det som att man kanske tagit en naturligare väg med inte då Nanne och Jingblad, utan det är liksom vd och styrelsen som ska creddas för den resan. Så att, sen så blir det ju det kommer säkert vara folk som lackar i väldigt många sammanhang. Det var ju flera som var helt vansinniga när Hamad inte spelade bollen mot Tecken. Men jag stod ju liksom och skrek och jublade på det. Så att,
du tyckte det var korrekt. Ja. Eller korrekt kanske inte rätt. Ta den här händelsen. Det är jätteuppmärksammat. Alla som inte direkt tänker. Det var ju liksom, av vad var det kvar, en kvart.
Nej, jag var inte 89:e minuten tror jag.
89:e, just det, mot Häcken. Och Häcken spelade ut bollen. Ja, spelare låg skadad. Bayern kastade in den och gjorde mål helt.
Exakt.
Blev det jätteomdebatterat.
Ja, och Hamad fick ju ta all skit för det. För att vi slår ju alltså säkert 4-5 pass innan vi väl gör målet då. Men Hamad är ju den som såg det första, andra och tredje passen i princip. Och var ju den som fick folk efter sig. Jag tycker ju att så här, som matchen hade utspelat sig så är det liksom inget snack. Det var 30 minuters liksom aktivt maskande, alla liksom AIK-stuket. Varenda liten situation var liksom två minuter och Yasin som ni känner till, va? Mm, var det förra året han var hos er?
Då var jag AIK, men han är ju från oss.
Han är från er, det är ju så. Mm. Ja. Han, liksom, när han skulle byta så kutade han 50 meter åt annat håll och sen gick han och sådär. Så det var ju bara hela liksom, andades Mikael Stare över hela prestationen från Häcken. Och då när en mittback väljer att lägga sig ner 89 minuter, det finns ingen som köper att han har kramp. Det går liksom inte, då ska jag ju inte hålla på med det här ens. Och då tyckte jag att så här, fan, kör bara.
Spela. Menar du det ändå? Att så här, för det, så där har man ju i efterhand också på något sätt försvarat det. Att så här, jo, men den totala tiden som de skulle ha maskat här med i spelet på något sätt. De maskningarna som på något sätt finns inom spelets ramar. Liksom, gott gjorde att vi gjorde så här. Samtidigt, jag satt och bara tänkte, det här är så otroligt icke-Bayern. Ja. Och så otroligt mot vad jag tänker att den klubben står för.
Exakt. Men och det är det jag kan tycka, att så här, det är väldigt svårt att, alltså det tar väldigt lång tid att förändra en sån här sak, men alla såna här mindre sekvenser som kan liksom skynda på den processen, för det sitter ju mentalt i huvudet på folk, vad är Hammarby? Det, för mig är det bara positivt, då kommer vi någonstans.
Men var det här också en vattendelare som man då skulle kunna se mellan läktarna sådär?
Ja, det vet jag fan, men det skulle jag tippa på. Ja. Utan att ha någon
om man generaliserar så att de som satt på långsidan tyckte att så där ska inte vi hålla på.
Exakt, ja. Det tror jag. Nej, och det var, man kan ju vrida på det hur länge som helst, men man kan ju också backa ett steg och titta på så här, ja, hur domarna ska ju lägga till den tid som maskas bort. Jo, men så vi har alla varit med om liksom svenska domarens insatser och vet ungefär var den nivån ligger. Det går ju aldrig att lita på att en domare någonsin ska ha den kollen som behövs. Då blir det också så här, då får vi ta...
Men om det hade varit åt andra hållet, jag brukar alltid tänka situationer också så här, hur hade man känt om
jag hade
det här
hade om jag var
mot mitt lag.
Jag misstänker att du hade gjort om det var Bayerns
båt. Du är objektiv.
Nej, men det finns ju något i det där som är så bedrövligt. Liksom. För visst, det är ett otroligt oskriven regel. Men det är också, det sticker så hårt. För att det är liksom, det är ju det optimala provet på vad vi då skulle kalla för liksom, inte fair play och osportslighet.
Ja. Det var ju väldigt spännande nu mot Östersund när... Om det var våra nya... Det var Svensson, tror jag, som låg ner. Då märkte man att läktaren blev lite del... Och de inte spelade ut bollen då. Mm. Så här. Då märkte man att läktaren blev lite del. Hur ska vi göra nu? Ska vi gapa eller ska vi bara hålla käften? Så här. Ja, det, får man ju, det kommer ju hända.
Jag menar, det blir jättekul.
Ja, vi kommer ju inte få tillbaka en boll. Liksom. Nej. Så är det ju. Nej. Men det får vi väl ta det.
Ja. Men du, en annan sak som vi ofta präglas av och som man tänker på, det är ju det här. Alltså att vi har ju ett problem där hemma med att folk vill hålla på, inte bara Bayern, men liksom Djurgården och AIK och så här.
Men det är framförallt Bayern kanske?
Ja, det är mycket Bayern. Och det är kul att vända på det här perspektivet. Vad känner ni liksom när det kommer någon örebroare som håller på Bayern? Liksom, alltså, och sen har alltid någon hittat någon gammal farfar som var född liksom... en gång, eller bara står i passet, skitsamma.
Men dräcker
liksom,
bärs på kvarnen.
Ja, men vad känner man inför hela den här grejen?
Det roliga är att jag är ju en sån till viss del. Jag är ju född i Nyköping, vilket jag är en timme härifrån. Mm. Min farbror...
En sån, ja, det kommer det!
Exakt, det kommer det! Så det var sista när jag hade mig, tänker jag. Så, nej, men min farbror spelade i Bayern på 80-talet. Så är min historia. Ibland kan man ju... Man ser någon som har någon Bayern-tatuering och en Leksand-tatuering på liksom... armen tillsammans, så tänker man så här, fan, inte en till.
Nej, men det är sällan åt andra hållet. Det är väldigt sällan man träffar på någon från Nyköping som hejar på ÖSK liksom.
Nej.
Men det är ju ett lite poplag så där liksom, i den bemärkelsen.
Folkets alltså. Lag från man säger staden, stad, nej, landets stad. Ja, finns något fint uttryck för det.
Men kan det inte... Det är så svårt att prata om det med genuinitet i supporterskap och så här. Men skapar det någon slags osämja eller finns det någon hierarki i det där? Jag är mest liksom intresserad av vad de här örebroarna kan se som gör att de bara så här... Jag ska hålla på det här laget.
Ja, men det... Bayern-fans gjorde ett jävla hästjobb för, vad kan det vara, 8 år sedan kanske, där man liksom gick ut och ville att alla skulle bilda lokala grupper. Så Bayern-fans Örebro finns ju garanterat liksom så här. Jag tror Bayern-fans Nyköping var, som var 15 stycken. Och det tror jag ändå var väldigt positivt, för då band man samman alla under liksom en annan paroll som inte bara var Hammarby, utan även Bayern-fans blev någonting som band samman landet på något vis. Det är klart att det finns folk som tycker att det där är skit. Liksom. Mm. Det är jag helt övertygad om. Jag fick ju höra det i efterhand när jag började vara med i Bajen-podden, att någon hade sagt att du kan inte ha med honom, han är fan inte från Stockholm. Alltså. Mm-hmm. Så det finns ju, definitivt. Men jag tror att folk är väldigt duktiga på att umgås med varandra och försöka liksom utstänga det där. Så står man på läktaren och ser att det är mycket folk som är glad för det. Man skiter i vart folk kommer.
Egentligen tror jag att jag har mindre problem med att man väljer att hålla på... Liksom, jag har mindre problem med valet att hålla på Bajen eller AIK eller Djurgården. Jag har mer problem med valet att inte hålla på ÖSK när man kommer i stan. Man gör ett aktivt val på något sätt som är helt...
Men är inte det där också, jag som kommer från Nyköping, jag tillhörde ju Nyköpings storlag, Nyköpings BIS, division 1 norra. Men Nyköpings BIS var ju hatat i Nyköping. Aha. För alla skulle hålla på sina mindre klubbar. Aha, tillhörde ju Råby IF. Liksom, alltså så. Det är inte en grej i Örebro också. Ni har ju ändå rätt många liksom, lag.
Fast de har ju inte mycket, det är inte liksom mycket till supporterskaror till forward och Karslund eller Rynning och så här, skulle jag säga. Jag tror ingen av dem har en etablerad supporterklubb eller någonting.
Nej, jag har alltid varit det stora laget. Ja. Det är ÖSK och Degerfors som är några bilbort som har varit stora konkurrenten då egentligen. Så att klubbarna runt om har ju aldrig haft den. Men jag tror att det snarare kan vara att Örebro är nu så pass nära Stockholm.
Ja, det har ju,
att det är lätt precis. Att ta sig dit och liksom, det har alltid funnits ett utbyte där liksom, att man åker från Örebro och börjar jobba eller plugga i Stockholm och via den vägen. Men det är ingen förklaring för mig.
Men du, hur ser Bajen och som Hammarbyare, hur ser man på Örebro? Vad är det för lag och vad är det för... Är det liksom...
Ja, men man har ju inställningar till folk, men vi nämnde ju lite innan när vi började spela in att ni liksom river ju inte upp så mycket känslostormar och så. Det är ju tyvärr så. Jag är ledsen. Och det är ofta så att tycker man så att Örebro spelar ganska trevligt. Så här. Vi är ofta lite roliga matcher. Det, ja, det är
men tänker man så ändå?
Ja, det gör
det är inte tjongboll, tråkig gäng.
Nej, jag gör inte det i alla fall. Det är kanske att man är färgad av det senaste liksom, man har sett. Men min känsla är att Örebro bjuder ändå upp till dans. På det är inte att möta Falkenberg. Liksom. Alltså, det är så.
Men tänker ni att ni är bättre än ÖSK?
Det måste vi göra. Vi är från Stockholm.
Ja, jag förstår.
Men det är väl också en identitetsgrej att vi måste börja tänka att vi ska egentligen åka till Örebro och plocka 3 poäng. Så. Det har vi ju inte gjort historiskt sett. Men det måste ju vi börja titta åt. För att vi någonsin ska bli ett stabilt topplag i Allsvenskan.
Men kan du lura dig dit idag? Liksom? Typ på måndag tänker du att så här, vi åker dit. Nu har ni era 3 nyförvärv. Om vi verkligen ska vara nu. Men för en ÖSK-are så skrämmer ju inte Bajen jättemycket. Och håller med precis här. Roliga matcher, ofta mycket folk. Kul att gå här och när det är hemma så är det mycket folk och så hej. Men det har ju aldrig varit så att man känner sig särskilt liksom, oj, nu blir det...
Jag tror faktiskt jag såg min första bortamatch med Bajen i Örebro.
Ja, det gjorde nog många. Det är bra bortamatch.
Exakt.
Avstånd.
Ja. Stryk 3-0. Men så det var väl det. Nej, men, jo, men vi måste ju göra det. Vi kan ju inte springa runt och liksom ha superrespekt för alla heller. Och vårt lag är ju så pass bra att vi ska kunna liksom spela ut er.
Tänker du det?
Ja, men det tyckte jag vi visade i hemmatchen mot er.
Ja, det var, då var ni bättre än oss.
Nej, men sen är det ju så här, Jakob Mikkelsen är ju en tränare som kanske efter Graham Potter är liksom det hetaste i Allsvenskan, om jag ska vara objektiv. Magnus Persson.
Axén är alltid högst i alla listor där. Det är ju liksom Graham Potter, fjant. Ja, men...
Nej, men så det, hans liksom blotta närvaro där han har visat, alltså, som mot er och även Elfsborg hemma, så kan ju han taktiskt liksom manövrera ut det mesta. Det var ju också en jävligt skön med oss av efter den matchen, att liksom han var förvånad över hur vi spelade. Så att det gör vi. Men sen så är det som jag så här säger, att det känns inte som att ni någonsin kommer bara grisa mot oss. Då känner jag alltid att alla lag som faktiskt vill spela fotboll, de har mer chans att slå. Vi gör det värre när det liksom tråkas.
Just det.
Vilket vi själva är ganska duktiga på att tråka. Så att det blir lite konstigt.
Men så att om ett spel som ett öppet spel öppnar för poäng för er, skulle du säga?
Absolut. Än liksom, alltså det är ju bara att titta om man tar Elfsborgs matcherna båda två. Som ju trots att vi torskar med 3-0 borta, så gör vi liksom en så här ganska bra match. För att Elfsborg är ett lag som vill rulla och vi är ett lag som kan rulla. Och det är också en förflyttning vi har gjort med att liksom byta ut Johan Persson och ha Junior istället. Sen har vi Björn Paulsen som inte rullar speciellt mycket överhuvudtaget. Men det är han då. Men sen Hamad. Alltså även de här nya nu liksom, Krusnell som vänsterback är ju verkligen så här superoffensiv, bollspelande back. Tankovic känd för att liksom, bra fötter, och Svensson också liksom. Så det är dit att vi ska.
Mm.
Och de såna lag har ju regel alltid lättare mot såna lag som också vill spela.
Mm. Vad tror du blir mot ÖSK på måndag?
Det är svårt. Förut var det, tills egentligen Häckenmatchen, så var det jävligt lätt, för vi torskade ju aldrig två i rad, vi vann ju heller inte två i rad.
Så det kunde alltid utgå från den.
Exakt. Och nu kryssade vi senast. Jag vill ju ändå tro att vi ska åka till er. För nu har vi ändå mött er också två gånger i år i och med träningsmatchen. Mm. Och sen Axén och Mikkelsen gillar varandra väldigt mycket.
Mm. Alla gillar Axén.
Ja, det såg också. Ja. Men det var nästan så här sött att se dem på presskonferensen efter. Ja. Sist. Han satt och berömde honom och sen,
ja, just det.
Fram och tillbaka. Så jag tror ändå att vi kommer åka till er och vinna med 2-1.
2-1.
Mm. Du får ju tänka på att det är höst också. Det är ju klassiskt,
nu kommer
bra höstlag.
Om vi inte har gjort en bra vår. Nej, och den här var ju lite mitt emellan. Nej, så det kanske inte är så mycket höstfeeling. Nej, nej, nej. Joel, vad tror du det kommer bli i matchen på måndag?
3-0.
3-0 till Oskar. Ja. Ja, jag tror också att vi vinner över Bayern. Jag tror att vi vinner med,
ja, men jag läste det, vi, ja, förlåt.
3-1.
Vi är ju, förutom Malmö då, är vi ju formstarkast i Allsvenskan.
För tillfället. Det är underbart.
Så hade man, det är den här grejen, kontinuiteten. Hade vi haft en bra vår, då hade vi legat uppe.
Men har ni har inte tappat poäng sen ni torskade mot oss?
Nej.
Jag vinner alla. Ja, vi, det bara,
vi kryssade ju i blåvitt en... Vann ju mot Norrköping, vann blåvitt och sen vände Jönköping. Ja, vi har haft en bra streak.
Jag tror Hammarby är förlusten på de 9 senaste.
Ja. Supertack för att du kom hit.
Kul. Ja, trevligt att vara.
Jag säger lycka till ändå på måndag.
Ja,
ska du dit förresten?
Absolut.
Ja, vad trevligt.
Det är så nära smidigt.
Ja. Hur åker du på borta match?
Jag åker med buss. Folk i olika konstellationer.
Ja, vad trevligt.
Ja, så nu är det vårt gäng som gör matchprogrammet för Hammarby som åker.
Ja, just det. Blir det mycket folk eller mycket bajare?
Det kommer det bli, absolut. Mm. Jag har inte hört hur många bussar det är, men det...
2000, vad tror du?
Ja, det tog med.
Måndagsmatch.
Vi tar över den där arenan. Det är dumt. Om vi inte har några klappar.
Det är bra pengar till oss. Vi är alltid glada.
Alla intäkter är bra. Varje krona. Ja. Supertack för att du kom.
Tack själv.
Så lät det när vi hade besök av Gustav Granqvist från Bajenpodden. Självsäker lirare som alltså trotsar allting vad rim och reson och kanske resultat och tabelläge ger och tror att Bajen vinner mot ÖSK med 3-0. Lycka till, säger vi. Joel, du har väntat hela sommaren på att få göra en lista till mig. Du har ringt och mässat och snappat och hållit på som en skollad bäver. Nu är det dags. Joels lista. Vad har du att bjuda på?
Ja, alltså jag hade ju faktiskt 3-4 alternativ som jag skickade till dig här. Men jag kände att den här listan är ganska dagsfärsk. Nu kommer den här podden... När ni lyssnar på det är det fredag förhoppningsvis, men vi spelar in nu i veckan. Och då har det kommit ut en artikel om vad spelare i Allsvenskan tjänar per år.
Spännande.
Vilket
kommer den idag eller vadå?
Den kom idag.
Det är fräscha siffror.
Så det är fräscha siffror och det var lite roligare, och dels så hann jag inte researcha de andra så mycket. Så att det blir en lista på 5 intressanta löneposter i ÖSK.
I ÖSKs budget. Vart kommer den här listan från? Vi måste edka lite källkritik här direkt.
Ja, det, ja. Nu kan jag säga, du ser
NOS live-rapportering.
Nej, men du ser ju mig här nu. Det är inga post-it-lappar, utan nu har jag listan framför mig.
Ja,
här
det känns bra.
Från en stor kvällstidning som har ett pluskonto. Så kan jag säga, jag vill inte säga det snabbt när jag gör reklam för dem.
Jag förstår dock, jag har alltid tänkt på de där listorna. Det kan väl liksom inte vara offentligt mycket spelarna tjänar. Så de går på då typ Skatteverkets uppgifter på taxerad inkomst.
Jag kan ju säga vad de är. Det framgår faktiskt. Ja. Så jag kan börja med det. Beloppen avser den totala inkomsten, vilket inkluderar inkomster från arbete vid sidan om idrotten.
Ja, precis. Redan där blir det ju ett problem. Ja. För man kan ju tänka sig att det är några rackare i ÖSK som har lite sidouppdrag med någon foodtruck och någon,
någon podcast eller
någon kiosk eller ja. Någonting. De driver lite på vid sidan av. Men skitsamma.
Ja, det är ju säkert inga jättestora pengar när det gäller ÖSK.
Nej, det är det inte. Men är det i år då? Alltså? Brukar inte det där bli offentligt först? Liksom? Är det förra årets?
Nej, men det var det som gjorde mig förvånad också. Men det här är ACR taxeringsår 2017.
Det är ju jättekonstigt, det är inte slut ens.
Nej, men deklarationen har väl kommit in.
Jo, men den är för 2016.
Ja, det är den.
Skitsamma.
Ja, men det är skitsamma.
Det var, de kanske hade det förra året i lön.
Och så står det också, obs, de som har deklarerad inkomst på 0 kronor var antingen bosatta utlandet under förra året, tjänade inte en krona eller så har inte deklarationen färdigbehandlats av Skatteverket.
Och det är jätteroligt det om det var alla
ÖSK. Ja, det kan vara med. Det kommer listan.
Ja. Börja med intressant. Är det ingen inbördesordning eller något?
Nej, det är ingen inbördesordning. Det är fem intressanta poster. Och jag vet inte vad du tycker om jag ska gå ut med vilka siffror det är eller om det bara om jag ska säga bara positionerna. Och vad tycker
då,
du?
Bara att det är en intressant post?
Ja.
Den här. Nej, men du måste ju berätta allt.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, men den kanske inte är så intressant, men jag börjar med den som tjänar mest, bara för att få igång tugget.
Jag vet inte.
Nej, jag har inte berättat det här för dig.
Men vill du att jag ska gissa?
Ja, det kan du få göra. Du kan gissa vem som tjänar mest
i ÖSK. Jag tror att mest i ÖSK tjänar... Jag måste bara försöka vara lite smart och tänka in när de skrev kontrakt och...
Om de arbetar vid sidan om.
Om de arbetar Merci. Vid sidan om... Alltså det står någonstans i min värld mellan Nordin och Almebäck och Besara kanske och Kennedy. Så jag säger Nordin.
Det är rätt.
Det är rätt.
Ja, det är rätt faktiskt.
Gud vad skönt.
Ja, han tjänar ju strax över miljonen per år.
Strax över miljoner per år.
Mm. Och där känner jag så här, det är han väl värd.
Ja, vad tror du det är då? Är det lön från ÖSK?
Jag tror inte att han jobbar
inga
mycket. Han lyfter inte mycket fingrar utanför, tror jag.
Nej.
Ja, men han tjänar strax över miljoner. Han tjänar mest av alla.
Vad tjänar han då exakt?
1,072,729. Mm. Och sånt där gör mig också så här nyfiken jämt när det handlar om 29 kronor. Alltså vart kommer den
men
lilla
den 29
summan?
29 kanske är att han jobbade någon dag i en kiosk.
Ja, han vann en trisslott.
När man hoppar in i en kiosk. Du får 129 spänn om du hoppar in.
Ja, det är väl, och då ska han deklarera. Och inte,
jajamän, ja. Han är laglydig.
Ja, men det är väl en ganska hyfsad lön ändå.
Ja, det får man väl säga.
Mm. Men en intressant är ju att vår kära tränare Axén tjänar näst mest.
Han ingår också
i truppen. Och han tjänar strax under miljonen. 904 587.
Just det. Han kör ju mycket sidouppdrag svart. Då,
ja, jag tror inte att det här bara är lön från ÖSK.
Nej, och det där kanske är det. Men tror inte att han har lite andra liksom, rackartyg för sig?
Klippa gräs och sånt.
Ja, eller det här med den här kolonilotten. Han eldar upp grannens liksom, bröte och tar 1500.
Ja,
okej. Okay.
Och sen faktiskt på efter, ja men sen är det liksom Nahir Besahara, Simon Åström har också med faktiskt, Oskar Jansson, Michael Omo, men på sjunde plats så ligger våran kära islänning Herr Valgarsson.
Och
det gjorde mig ganska intressant.
Det var ganska högt om ganska man högt. Tänker hur pass profilerad man är i laget och i som spelare.
Ja, för de som är över är ju liksom Nordin, det är Besara, det är Jansson, Omo, om man kollar på spelare och sen kommer Logi.
Ja, men det säger en del ändå om han är ju lojal.
Så här ser man när pratet har varit vilka två vänsterbackar att ingen har kanske levererat jättebra men det har varit konkurrens och Ring har oftast varit den som har tagit liksom platsen först. Så det är en ganska hög lönepost.
Ja, precis. Det gör lite extra ont att bänka.
Ja, det gjorde mig nästan mer ont nu.
Ja, jag förstår. Men Loji var väl också i den där. Var det inte så att han värvades lite med de här pengarna som vi supportrar samlade ihop? Kommer du ihåg det där? Det var
en sån
insamling.
Ja, 500 000.
Ja, precis. Mm. Ja. Vad får han då?
Han får 572 836.
Ja, det räckte ett år då.
Ja, och vi är inne på andra året nu, så nu är det ju ren minuskostnad.
Det är bara minuspost.
Så de pengarna tycker jag inte att han har spelat in.
Nej, jag förstår.
några positioner under så kommer våran älskade Patrik Haginge.
Han har åkt ner där alltså.
Ja, han ligger på 10:e platsen. Och det är ändå ganska högt med en trupp på.
Ja.
Och då är det ändå inräknat klubbchef, vd, sportchef.
Just det.
Och det är också en ganska hög lön för att vara...
Man får ju tänka att både Loggi och Haginge är ganska gamla också i relation här. Det är svårare att sänka löner ju överlag. Så där. De andra, jag tänker att några av juniorerna som ligger lägre, de har ju liksom kommit in på sin första lön. Medan de här Haginge och Loggi kanske till och med redan har gått ner i lön. Det är alltid ett sånt där spel när man sätter löner.
Och sen kommer jag ihåg en intervju med Haginge när han berättade om det här med lön. När man är skadad. Att man inte får riktigt den lönen som man brukar ha om man är skadad. Då går man på någon annan slags... Jag är inte helt säker. Så att om Haginge har gått skadad och ändå har den här lönen. Jag vet inte om det räknas in. Men jag tycker, men för den trotjänare han är så han hade kunnat lite högre.
Vad hade han då?
Tycker jag. Han tjänar 421 096.
Jag måste säga att överlag tycker jag att det låter ganska lågt.
Jo, men
det säger ju någonting också. Jag menar, vi är ju fullt medvetna om att vi inte är i topp in varken när det gäller omsättning med vår klubb eller, och det gör ju såklart att lönerna är varken inte heller i topp, men ändå lite förvånad.
Man kan ju jämföra med den som tjänar mest är ju Marcus Rosenberg i Malmö.
Det är en spännande jämförelse.
Som har en taxerad inkomst på 15,5 miljoner.
Ja, så då är det alltså 15 gånger mer än vad Nordin har. Det skulle jag ju ta, då skulle jag ju hellre ha 15 Nordin än en Rosenberg.
Ja, gud ja, alla tar det i vecka. Så det är en liten referens.
Det är ju jättespännande.
Ja. Sen har vi ju
värd pengarna när han ger en armbåge och avstängd 3 matcher. Bra Rosenberg.
Sen tycker jag det här är nummer 4 måste det vara.
Det är 500 000 per match. Alltså om vi bara snabbt här. Det är 30 matcher, 15 miljoner.
Ja.
Kostar, det blir 1,5 miljoner för han ska sitta på läktaren och sura.
Ja.
Kostar pengar. Mats,
kostar pengar. Alltså. Nu är ju inte de som kanske skadas mest av det. Det är tungt när man spelar i ÖSK.
Ja, det hade varit tungt.
Men så kan jag ta en som jag tycker förtjänar mer också. Och det är ju Mike Sema.
Aha.
Han ligger ju femma från slutet nästan.
Mm-hmm.
Och här, hans lön, den måste ju upp.
Den ska upp. Ska... Vad ligger den på då?
Den ligger på 316 075.
Ja, det låter konstigt.
Han kör knappt 30 000 i månaden.
Ja, det låter jättekonstigt.
Men han däremot.
Han kör sido.
Han kan köra sido. Ja. Sido.
Jag tycker det låter, där måste det finnas något konstigt alltså.
Ja, det här är ju nu, det här är ju, ni får ju ta det här med en nypa salt.
Ja, det är inte helt koll. Vi skyller allt på Aftonbladet.
Ja, gud ja. Ja, nu sa du namnet, men
ja, jag menar tidningen som har en plustjänst. Skyller allt på dem.
Nej, men
det
låter
ju lite så där, alltså det skrapar man väl ihop om man står i liksom stora hyddans minigolfkiosk och
ja, gud, alltså kör en insamling till med en supporter.
Ja, bara.
Bara honom.
Rätt ner i fickan på Mike Sema.
Ja.
Swish.
Swish-kampanj.
Ja.
På riktigt, varför finns det inte mer Swish-kampanjer?
Ja, det finns
det. Det funkar ju.
Du skulle vilja ha mer.
Ja. Ja, då kommer vi till den sista. Och den är baserad på att jag tycker är intressant. Bara en... som jag tror att det är. Det här obset, där stod, de som har en deklarerad inkomst på 0 kronor var antingen... inte deklarationen färdigbehandlad av Skatteverket och så vidare. Våra kära... ordförande Björn Åkvist står på 0 kronor.
Just det.
Och jag försökte researcha. Jag lyckades inte se att han var bosatt i utlandet under förra året. Att han inte tjänade 1 krona. Det kan ju vara omöjligt. Men den kanske inte är färdigbehandlad.
Jag är faktiskt själv i den kategorin. Jag tror att ganska mycket bygger på om du har egen firma och har stor hand, kan man ju tänka sig, har rätt mycket att deklarera verksamheter hit och dit. Så att han kan nog falla in i den fällan.
Det kan man ofta, jag kan researcha fram och se vad han...
Björn Åkvist, absolut. Han ska ju för övrigt vara med i vår podd här snart, tycker vi. Det har vi faktiskt pratat om många gånger. Så när du väl säger. Men det var spännande.
Det var
ganska låga siffror tycker jag, men ändå spännande. Och inte minst i relation till han i Skåne då. Bizarra pengar alltså.
Ja, det är sjukt. Jag kan dra en liten bubblar bara.
Ja.
Jag har ju stört mig
lite. Vem tjänar minst, vill jag veta?
Det är Douglas Bjerkesten.
Mm.
Förlåt, Bjerkesten.
Mm.
Det är väl tredje mål liksom, va?
Mm. Mm. 1500.
Nej, men 65 841.
Ja, det...
Men... det jag stört mig lite på är ju våran kära Alfred Ajderevic som har så långt kontrakt.
Mm.
Han tjänar näst sämst. Bland dem. Och då känner jag mig, ja, men då är det inte så farligt kanske att han är.
Nej, du har stört dig liksom på att om han skulle ha en hög lönepost när han inte spelar.
Ja.
Det känns ju rimligt också att han inte har ett särskilt guldkantat cash för, kontrakt.
Nej.
Grymt. Det var listan du.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då ska vi förflytta oss här från studion i Stockholm och bege oss till Örebro. Närmare bestämt ska vi träffa spelaren som kanske har imponerat mest här efter sommaruppehållet. Han var ju en blek skugga av sitt forna jag fram till dess att han bestämde sig för att köra över IFK Göteborg, inte minst Nahir Besara.
Det här jag hänger, det här är vårt vardagsrum. Jag har min PlayStation, min TV. Hemma softar.
Kan du inte beskriva hur det ser ut hemma hos er då? Liksom, vad är det för stil som gäller?
Det är frugans stil, det är inte mitt. Hon sköter det här. Alltså. Det är mycket brons, mycket guld, grått, fint.
Är du nöjd med den beskrivningen?
Ja.
Ja, ja, det är bra. Du, jag gör som så här, att jag börjar med att beskriva dig. Okay. Och så får du se om du stämmer eller om du har något att säga emot. Du är född 1991. Din hemkommun är Södertälje. Du är 1,82 lång och du är nummer 10 i ÖSK.
Exakt, det låter jättebra.
Vikt var jag nära på att ta med, men det är lite känsligt ibland. Man vågar inte det.
Nej, inte när man är så fit som jag är. Då är det inga problem. Jag väger 76.
Du, jag har faktiskt en liten grej vi ska göra här. Jag har några bilder på min telefon. Som vi ska kolla på. Och sen så tänker jag att du ska få kommentera de här bilderna på något sätt. Och då ska vi börja med den här bilden.
Det här var, jag tror, året då jag fick göra debut. Vad kan det ha varit? Det var 17 tror jag. Det är 9 år sedan.
Och då är det i Assyriska?
Då är det Assyriska moderklubb.
Men du ser otroligt, jag älskar den här bilden. Du ser ju så ung ut alltså.
Jag var jävligt ung också. Jag var 17 år så det var här hon föll för mig.
Men du, Assyriska, var den Assyriska från barnsben liksom, eller var det någon annan klubb innan det blev Assyriska?
Nej, Assyriska från att jag var 6 år till 21 tror jag.
Men vi går vidare, nästa bild också Assyriska, men här är lite mer så det tuffare
här,
stil.
Det här är när jag var stjärnan i Assyriska. Det här var när jag hade typ, vad kan man säga, mitt genombrottsår. Då var jag 20 år tror jag, något sånt.
Är det året innan Hammarby?
Exakt, när jag såldes till Hammarby, det året.
En kaxig frisyr här tycker jag.
Här var jag kaxig. Han var ju tung.
Var det hetaste Södertälje?
Det är fortfarande så.
Du, vi hoppar vidare till nästa bild då. Den här bilden.
Ja, när jag presenterades av Hammarby. Det var här jag signade på kontraktet. Och kom ihåg som det vore igår. Alltså.
Men du, den här kaxigheten då. Liksom hetaste Södertälje. Kunde du ta med dig den direkt till Hammarby? Eller blev man liten igen?
Nej, jag tog med mig den. Men den dog ut efter några månader. Men det var... Jag var kaxig där också. Jag har alltid trott på mig själv och det är jag ännu idag.
Var det rätt steg? Gå från Assyriska till Hammarby?
Ja, alltså jag ångrar ingenting och det var... Nu när man blickar tillbaka så har det varit jävligt kul att spela för Hammarby. Det var så mycket publik och så mycket folk som kollade på matcherna så det var häftigt.
Men vi behöver inte grotta ner så mycket Hammarby, men vi kommer tillbaka till det sen. Det är ju nästa match som stundar på måndag, så vi kommer tillbaka till det lite senare. Mm. Vi tar nästa bild så länge. Den här bilden, undrar jag framförallt när du ser den, vad känner du när du ser den här bilden?
Glädje, det kan man säga. Jag var glad här.
Vad är det för bild?
Det var när jag signade på för Göztepe i Turkiet. Jag var där i 2 dagar och där signade jag på och var på väg hem till Sverige efter det.
Det blev ju 1 år i Turkiet. Vad är så att säga? Nu har du ju varit hemma i Sverige ett tag och du har väl säkert ett samlat intryck nu av utlandsäventyret. Vad är det samlade intrycket?
Det är tufft. Det är inte som Sverige. Det är inte bekvämt. Där gäller det att kriga lite mer än vad man behöver göra i Sverige. I Sverige är det vilken klubb du än spelar i, det är lite familjärt. Alla är snälla mot alla. Där är det krig. Så man har lärt sig att vara med på noterna och äta eller ätas. Det är vad jag brukar säga. Där är det extremt så.
Passade det inte dig med kriget så att säga?
Jag var inte van med det från början, men sen lärde jag mig och sen blev man också själv också lite samma. Och nu vet jag, om det händer att jag går ut igen, då vet man hur man ska agera. Så det var lärdom.
Jag antar att du kanske vill ifrån att gå ut i Europa. Är du beredd då på när det kommer? Rustar man för krig då? Eller hur gör man när man ska gå ut?
Alltså, man ska inte dit med Kalashnikov. Det är inte så jag menar. Utan man ska dit och ha lite skinn på näsan. Var beredd på att det är tuffare miljö. Att alla är själva, alla krigar för sig själv. Det är inte som Sverige där alla krigar för laget. Där är det jaget för laget. Så jag har lärt mig, nu vet jag. Jag hoppas verkligen på att jag får komma ut utomlands igen.
Du, vi går vidare till nästa bild då, och den, där kanske vi kan prata lite mer. Vem ser du på den här bilden?
Vem ser jag här? Jag ser kungen av Södertälje.
Fast i andra färger än assyriska.
Ja, exakt. Nej, det var det här. Det här är i år, tror jag. Årets. Ja,
det är rätt så ny bild, tror jag.
Ja, det är årets, inför årets säsong. Och ja, det här, jag är stolt över att spela i ÖSK. Det är en bra klubb och familjär klubb och jag trivs väldigt bra.
Du kom ju till ÖSK, ett år har du varit i ÖSK nu kan man väl säga.
Exakt ett år, tror
jag. Ja, känns det som att det är först nu och i sommar det egentligen har lossnat på riktigt?
Nej, inte riktigt. Alltså, det känns som att jag ändå varit framstående i laget sedan dag ett. Även när jag kom förra året så gjorde jag mycket poäng. Jag gjorde 8 poäng på 11 starter, tror jag. I år har jag fortsatt leverera poäng. Och det är därför de värvade mig och de vet vad de får. Och jag har levererat tillbaka, kan man säga.
Om man då ändå ser till liksom sommaren som har varit. Alltså Göteborgsmatchen, så var det många rubriker om att du dominerade matchen totalt. Och du har ju haft en väldigt bra sommar, fast du har levererat förut. Vad är det som har gjort då att sommaren har varit så bra?
Det är väl där lite efter breaket, kan man säga, efter uppehållet. Och man fick komma ifrån lite fotbollen där och samla på sig ny energi. Och jag visste att jag skulle börja leverera efter sommaren och jag var motiverad. Och jag tror folk kan se att jag är motiverad lite mer än vad jag var kanske i våras. Men, så det gäller att fortsätta på den biten och fortsätta vara motiverad och vilja leverera poäng.
Det är så spännande. Man hör ju ibland fotbollsspelare prata om det här, alltså, att man ska vara motiverad och hela den här biten. Men jag som bara tycker om fotboll, jag skulle tänka om jag fick spela fotboll, jag skulle vara motiverad jämt. Ja. Men vad är det som gör det extra då? Vad är det som gör att man ibland blir så där otroligt motiverad, eller det som gör att man kan göra väldigt bra fotbollsmatcher?
Ja, det beror på också lite. Alltså, alla fungerar olika. Jag tror inte jag fungerar som alla andra. Alla är olika. Och jag sporras kanske lite av det här att få mina, vad ska man säga, tvivlare, få dem tysta, kan man säga. Lite så ibland. Men jag motiveras också av att jag vill visa hur bra jag kan vara. Och det känns som att det är det jag gör just nu och det är många som tycker att jag presterar bra. Och det är viktigt, kan man säga.
Du, ÖSK har inte förlorat på 5 matcher. 3 oavgjorda och sen så senast nu vinst borta mot Jönköping. Jag var där och satt på läktaren med några polare som höll på Jönköping. Det var så otroligt skönt och man fick liksom jubla så här lite diskret för att inte visa riktigt hur glad man var. Hur är stämningen i truppen just i detta nu? Är det så att säga mycket raka ryggar?
Alltså, ja, det är klart. Vi, vi, vad kan man säga, alltså, vi spelar med självförtroende. Vi, vad är det, senaste 10 matcherna tror vi har en förlust, och det där var mot Bayern. Vi har typ 5 vinster, 4 kryss, en förlust senaste 10 tror jag. Och det, även om vi låg under mot Jönköping, vi har det där självförtroende att vi vet att vi kommer vända. Och det var det som hände. Vi är ett bra lag, många som spelar med självförtroende, och det gäller bara att fortsätta, för nu möter vi Hammarby och jag räknar inte med något annat än 3 poäng.
Du var inne och tittat lite på statistik idag. Och du säger att Oskar Jansson, alltså, man kan väl säga som är så långt bort på planen ifrån dig som möjligt. I princip kanske bara Kennedy då, som är längre fram egentligen. Oskar har både flest insläppta mål men också flest räddningar i allsvenskan bland målvakterna. Ur din synvinkel, vad kan ni göra bättre försvarsmässigt som lag? För jag menar, du försvarar ju också. Vad kan ni göra bättre försvarsmässigt?
Ja, svårt att säga. Oskar har varit jävligt bra i år. Riktigt bra. För honom gäller det att fortsätta med. För laget, vi har lite blandat och gett lite för mycket under matchernas gång också. Till exempel Elfsborg hemma dominerar första halvlek. Jag tror inte den som har ett skott. Andra halvlek faller vi tillbaka och plötsligt får de lite, så tar de över initiativet och börjar skapa lite lägen. Börjar få, så gör de 2-2. Lite så har det varit genom hela året. Och jag vet, svårt att säga. Vi är ett offensivt balanserat lag. Det är lite så man får räkna med att vi släpper in 2 men vi gör 4. Lite så har det varit i år också.
Är det roligare att spela ett sånt lag än ett lag som vinner med 1-0?
Ja, det, för min del är det så. Men jag tror inte det är så för Oskars del, om man säger så. Så det beror på vart man spelar också.
Men du, hur mycket av din träning här, liksom några stenkast bort på vallen, är försvarsträning? Hur många, om du ska sätta någon typ av procent på det här, hur mycket försvar får du träna kontra anfall?
Det är lite, alltså 50-50 kanske. Kanske 55 offensiv, 45 defensiv. Men vi jobbar väldigt hårt i defensiven. Alec lägger mycket fokus på det. Men även om man gör det, så är det lite i grunden. Jag är själv en offensiv spelare. Jag är 70 offensiv, 30 defensiv. Och vi har många som är så. Men vi fokuserar på defensiven. Men, och det har visat nu på slutet. Vi har inte släppt in lika mycket. Men vi kan göra det bättre.
Vad är det som talar för att det ska bli en bra höst? Många supportrar tittar upp och nu, det är 6 poäng till andra platsen. Och många supportrar är, shit, nu blir det liksom Europaplats. Det är det man tänker direkt. Vad är det som talar för att det kan bli en bra höst?
Ja, det är, alltså, vi har ju självförtroende. Det är jättemycket, det är AO i fotbollen. Och det gäller att fortsätta våga spela vårt spel. Vi har gjort det riktigt bra på slutet. Och fortsätter, vi tror att det kan bli en riktigt rolig höst för oss och fansen. Så det gäller för så många supportrar att komma till och kolla på oss. Och det gäller för oss att spela vår fotboll.
Och vad är det då som kan gå fel? Alltså om det inte blir en höst, utan det har varit en bra sommar här då, och sen så dör av i höst. Vad är det som skulle kunna gå fel?
Jag tror inte det blir så, utan laget är motiverat. Vi känner ju, alltså, att vi är inte långt bort. Gäller, om man tar några raka, då är man plötsligt där. Så jag tror att så som jag känner grabbarna, vi kollar uppåt. Men vi siktar just nu på Hammarby, vi vet vad de kan. Och vinner vi där, då får man se hur det ser ut.
Den enda torsken här i så att säga närliggande tid, det är ju just mot Hammarby. Vad var det som gick fel senast?
Nordin spelade inte. Jag tror det gjorde mycket för oss. Då fick jag spela centralt och offensiven led lite av det. Tror jag, om Nordin hade spelat, tror jag vi hade vunnit. Inte för att Nordin bara är en fantastisk spelare, utan det blev lite fel i balans i laget. Jag fick gå ner ett steg och så tog vi in några andra som inte var vana att spela just där. Så lite så var det, men vi gjorde en bra match. De kontrade in 3 mål och vi har lärt oss läxan av den, och jag tror vi kommer visa nu på måndag att vi har lärt oss av den läxan och att vi kommer gå ut och köra vårt spel och vinna.
Är det så där skört alltså? Det är, så att säga, om en spelare inte spelar på rätt position, då kan hela laget falla i med det?
Lite så var det. Nordin var ju avstängd. Filip var skadad, så vi hade ingen riktig innermittfältare, så då fick jag gå ner. Då blev det så att jag inte är den bästa försvarsspelaren också i laget, och då fick jag gå ner och det blev lite dåligt i offensiven, och det förstod vi, men hade vi haft dem, då tror jag vi hade vunnit, det tror jag. Någon av dem i alla fall, Nordin eller Filip.
Och nu verkar båda två vara redo för spel. Filip har ju fått parkera på bänken de senaste matcherna här, men är det de som gör att vi vinner här, eller finns det andra faktorer som gör att vi vinner just på måndag mot Hammarby?
Det är många spelare som är i form. Det tror jag kommer bli avgörande för oss. Och självklart, nu är Nordin med i den här matchen. Filip är i form. Även om han satt på bänken, så kom han in senast och gjorde mål. Så han är också i form. Vi har många spelare som är i form. Så det kommer komma mycket publik. Och jag tror vi tänder till tack vare att det blir så mycket publik. Och Nordin är ju som sagt, som du säger, riktigt bra spelare. Så det blir kul. Han kommer få, då, när han spelar, då får jag också mer boll. Så då kommer vi visa den mot Hammarby. Så då får vi se hur det blir.
Är det extra roligt för dig att vinna just mot Hammarby?
Ja, jag har ju många vänner. Jag smsade med Pablo, deras assisterande tränare häromdagen. Och det är en vän till mig. Så jag pratade med Kennedy, pratade med Stefan. Jag pratade med många där. Så det blir roligt. Man möter ju sina vänner, sina gamla lagkamrater. Och självklart gör jag allt för att vinna.
Men du, alltså jag vet att du är ju älskad i assyriska. Det kan jag verkligen bara tänka mig. Jag vet att du någon gång har sagt att du kommer alltid liksom ha ett hjärta för assyriska eftersom det liksom är moderföreningen. Jag vet att du verkligen är älskad i Hammarby. Jag försökte lyssna förut idag på ett poddavsnitt som Hammarby-podden där hade släppt som typ hette så här There is only one, Nair Besara. Och just nu i ÖSK i år, du liksom har gjort flest mål i ÖSK. Du har gjort 7 mål, 4 assist. Så du ligger ju bra till i liksom totala poängligan och du håller på att bli verkligen någon typ av favorit här i ÖSK också. Varför blir du en favorit i de klubbarna du spelar? Säg inte bara här nu för att du liksom gör mål och poäng. Det måste finnas någonting med dig som person, tänker jag, som gör att du ändå blir så omtyckt.
Yes. Svårt. Jag vet hur jag ska svara på det, utan jag tror det har mycket med spelet att göra. Jag tror många som uppskattar min spelstil och att jag levererar poäng. Det är det som räknas just nu i fotbollen. Fotbollen är ju bara statistik nu för tiden. Men jag försöker också vara så öppen som möjligt. Ta så mycket tid som jag kan åt ungdomar, fans och lite så. Kanske det, jag vet inte.
Jag vet också att du har sagt någon gång att du uppskattar andra spelare som är liksom ja, men som jobbar hårt. Kanske det här lite jobba är det fördolda, krigar på och inte bara snacka för mycket. Är du en sån spelare själv eller som jobbar på och krigar på in i det sista? För de tänker jag ofta blir omtyckta av publiken.
Jag är inte den spelartypen som krigar och kämpar och allt, som jag gör alltid allt vad jag kan. Jag är alltid mitt bästa. Vi har ju lite spelare som Rogic, Mortensson, de här som jobbar här tysta, som inte alltid uppmärksammas. Så de gillar jag att spela med, de gillar jag också. Så. Men som Hammarby, man hade det lite tufft när jag kom dit från början. Och då Hammarby ville ha den här kämpa, sparka, kriga. Men till slut vann jag för supporternas kärlek med tanke på att hur bra jag spelade, hur mycket jag levererade för dem. Så de, till slut insåg de att det inte alltid är den som springer mest, utan kanske den som springer smartast. Lite så det funkar.
Och också, visst är det som så i Hammarby, om man typ gör mål i ett derby, då har man liksom livstidskontrakt med dem.
Ja, efter att jag hade gjort målet mot Djurgården, om fansen hade fått välja, hade jag fått livstidskontrakt. Så det var sjukt hur mycket de skrev till mig. Alltså, det var stört.
Du får inte riktigt det där i Örebro, eller att du får liksom kärleksbrev efter att du gjorde liksom matchen mot Göteborg här?
Jo, lite, men det är bara Örebro. Hammarby, det är hela Sverige. Örebro var det efter matchen många som kom fram till mig här på stan. Lite så. Det är fortfarande så. Häromdagen så kom någon fram till mig, hej, min son, lite så får man ge honom en autograf, någon bild och lite så.
Är det roligt eller?
Ja, det är kul. Här i Örebro, fansen i Örebro är inte jobbiga alls. Alltså, det är så att de alltid kommer fram och så, utan de hälsar, morsar lite så, sen går de vidare bara så, men ändå bara morsar.
Men vadå, hur är en jobbig supporter?
Jobbig supporter brukar vara de när man träffar efter klockan 22. När de har druckit lite och klänger på en och stör en lite. De är de jobbiga. Men jag har inte märkt av det här.
Kan ni gå ut efter 22 liksom och sätta er på en uteservering och ska spelarna? Eller kommer alla de här jobbiga supporterna fram då?
Nej, jag vet inte alls. Inte i Örebro. Det finns inga jobbiga fans. Det fanns inte i Hammarby heller. Det hände någon gång. Men 95% brukade alltid vara bra i Hammarby också. Men i Örebro har jag aldrig känt av det på det sättet.
Du, jag vet, det är säkert inte något som vi behöver prata mer om, men alla har väl hört om hur det gick till när du kom till ÖSK. Det var att Axén bara ringde ett samtal och sen så 3 timmar senare så var det Örebro och skrev på papperna för det var nära Sundsvall. Vad är det som är så fantastiskt med ÖSKs tränarteam, eller då kanske bara Axén om du väljer att plocka ut honom? Vad är det som är så bra?
Alltså, det är ett bra team. Man kan inte säga bara det är Axén, utan det är ett bra team de har. Ja, det, så som man säger, det stämmer. Han ringde mig plötsligt så här. Han bara, jag hade ringt dig sen dag ett, men jag trodde du var klar för Hammarby. Jag trodde hela Sverige. Alltså när jag kom från Turkiet. Men så ringde han mig, förklarade, pratade typ en timme tror jag. något sånt. Han bara, nu kommer du hit så löser vi det. Så åkte jag och snackade vi lite mer, så var det ingen snack om saker. Jag signade bara.
Men, och nu då, när du väl är här, alltså, kan du inte dra några, vi som inte vet, vi ser ju att Axén är en skön kille i intervjuer och han kan säga vad som helst liksom, och liksom man förstår att han är en duktig fotbollstränare och kan sin grej, men kan du inte berätta några sådana små grejer i omklädningsrummet eller på träningen, vad är det de gör eller han gör som är så bra?
Alltså, om ni tror att han är frispråkig i intervjun, så kan ni se honom, alltså, i omklädningsrummet, så han kan säga vad som, han kan släppa vilken kommentar som helst. Så jag tror hans filosofi är att ha det så öppet som möjligt, att alla ska kunna säga vad de vill i genomgångar eller en taktiksnacket, alltså, att du ska känna dig fri, att du ska vara dig själv. Lite så, han har sjuka historier, han berättar alltid sjuka historier och han är rolig att hänga med. Det känns inte som att alltid är min tränare utan nästan min kompis, men när det väl är på plan, på träningar, då kan han ryta till och då är det 100% professionalitet. Men sen någon historia, svårt att säga nu direkt. Så.
Men det är den här öppenheten?
Det är lite så. Med ÖSK jobbade, alltså hela ÖSK, redan från vdn till assisterande tränaren, alla jobbar efter att ha det så öppet som möjligt. Att bara kunna gå in hos vdn och snacka lite med honom och sen bara utan problem. Och de försöker alltid hjälpa med allt de behöver. Så ÖSK jobbade lite efter att var så familjärt som möjligt.
Det låter ju bra. Men du har ju varit runt mycket, du har erfarenhet. Vad är det då som behöver bli bättre i ÖSK som organisation?
Jag har alltid sagt det. Jag kan stå för vad jag säger också. Jag har sagt att ÖSK är lite... De vill ju vara i toppen. Men jag känner inte av den här vinnarmentaliteten. Den här vi ska gå för guldet, lite så. Det är sånt jag gillar, att vara lite så kaxig. Att även om vi har kanske inte ens topp 10 budget i Allsvenskan, men ändå vill jag säga att vi ska vinna guldet. Lite så. Det är sånt jag gillar, att ha det här vinnarmentaliteten. Örebro som stad är också lite samma sak, känns som. Det är så här lite mellanmjölk och lite så här.
Vi har aldrig vunnit något.
Alla säger det fortfarande, men det känns inte som att man vill vinna något. Lite så. Även om Alec och ledarna är att de vill vinna varje match, att de vill, om de får chansen, vinna guldet, men själva Örebro som stad och lite så, jag känner inte den här vinnarmentaliteten.
Jo, vi vill vinna. Jag lovar, vi vill.
Alltså, självklart vill man, men man måste också vilja ta det där steget, kanske. Lite så.
Ja, men jag förstår. Och det där känner man när man sitter liksom på läktaren, att det ligger något sånt där ok. Man tänker att det går aldrig. Liksom. Mm. Det är på något sätt vår nationalsång att säga så. Men hur kommer man dit då? Hur får man in den här vinnarmentaliteten i en klubb?
Alltså, svårt att säga, utan det har mycket med spelarna, tror jag, också göra. Alltså, de här yngre som kommer från ungdomssidan, de har inte den här vinnarmentaliteten, inte vad jag märker. Alltså, de kommer träningarna att vilja visa, att vilja vinna på träningen. Så jag har inte sett det av de här ungdomarna i ÖSK.
Så det är något som måste hända redan i ungdomsleden?
Redan från ungdomar, kan man säga. För jag vet, när man spelar på gatan, det är vinna eller förlora, det är så. Men när de kommer nu på träningarna, de är nöjda med att vara där och få vara med på träningar, lite så. Inte att de vill komma dit och visa okej, jag är bättre än ÖSKs nummer 10 eller så. Jag har inte sett det, utan de kommer dit, de är nöjda, jag får vara med och träna ÖSK, vad kul, jag får lägga upp lite på Instagram, lite på Snapchat att jag är med på träningen. Jag gillar det, jag försöker säga det till så många som möjligt som jag kan när de här ungdomarna kommer, att du är inte här för att bara vara här, utan du ska vara här för att vilja göra ÖSK bättre och göra dig själv bättre. Lite sånt saknas.
Hur reagerar de på det om du säger det till dem?
De köper det. Alltså, de är ju så här ambitiösa ändå. Inte märkt av att någon är inte så här lyssnar på. Alltså, de här som Arvid Brorsson, alla de här, de är jätteambitiösa. Så jag hoppas att det fortsätter.
Snyggt. Du, vi kanske ska börja ta avrunda snart. Men jag måste bara kolla med dig. Du kom ju hit nu och då kom du direkt ifrån Nordins sommarstuga. Aha. Kan du berätta vad hände i Nordins sommarstuga?
Vi åkte ut med båten, han har en båt också där. Vi åkte ut till, vad heter den här, Katarinas sjökrok, tror jag.
Katrinelunds sjökrok.
Ja, något sånt. Så var där, drack lite kaffe, tog en kaffe, lite så, tog det lugnt och åkte tillbaka. Inget mer spännande än så.
En dag på Hjälman.
Exakt, men det var en trevlig dag, det var bra väder, första gången på länge, så man njöt.
Så lät det när Alfred Vrebi, vår käre Närke Korre, träffade Nahir Besara. Spännande prat, tycker jag. Norr din sommarstuga. Dit vill man.
Ja, jag känner så här, jag vill spela in en podd där.
Ja, jag känner, ja, vi ska åka dit. Ja. Köra en specialsändning.
Det hade varit kul.
Ja. Ja, men spännande det där med vinnarmentalitet i ÖSK, Södertäljes king. Du, nu ska vi ta den där, du bubblade när du kom in här och hade faktiskt en väldigt rolig spaning om det här med betyg.
Ja, efter fotbollsmatcher så ger ju Next Alanda betyg. Och de har ju börjat med något nytt betyg, jag tror 1-6 finns nu, jag tror tidigare var 1-5. Och det är så väl världsklassbäst eller
något. Mm, alltså, ja, det är mycket mer kirurgisk precision i den där betygsskalan.
Ja, det kan man ju diskutera också. Men det jag alltid stör mig på är att vissa spelare som kommer in ganska sent, står det spelaren spelade för kort tid för att betygsättas.
Just det. Och har alltid gjort det. Alltså.
Och alltid gjort.
I alla år.
I alla år. Och nu kände jag efter Jönköpingsmatchen så kände jag att måttet var rågat. För Filip Rogers som kom in i 72 minuten. Mm. Det var 19 minuter plus tilläggstid kvar.
Avgjorde matchen.
Avgjorde matchen efter 2 minuter. Fick inget betyg. För enligt en av spelarna för kort tid för att betygsättas. Och då var jag tvungen att kolla upp det här i Aftonbladet. Mm. Hur de hade det. Aftonbladet skriver 4 plus. Vilket succéinhopp. Mål efter 2 minuter.
Ja, det är underbart. Man undrar ju var det där skulle man göra en studie på. Var går gränsen då? Undrar om den är så att säga flytande eller om de har bestämt det så här att om man spelar mindre än 30 minuter så kan vi inte ge ett omdöme.
Nej, och jag
oavsett om man kommer in
oavsett
med 3
om man kommer
mål,
in för att, liksom. Ja, men jag inte kan förstå att de jag hade förstått om det hade varit så här, okej, när det är 20 minuter kvar, då måste vi lämna matchen för att skriva våran artikel eller krönika som man inte hinner se. Men de som är utsända sitter väl och ser hela matchen. Och de lämnar ju inte betygen för dagen efter.
Nej. För man kan ju leva, man kan köpa det när man gör ett sånt här byte på övertid för att bara dra ut på tiden. Och det knappt är så att man nuddar bollen.
Ja men okej, men pröva mig här då. Petteri Forsell kom in i 88 minuten. Och då var det 2 minuter plus 5 minuter tilläggstid, 7 minuter.
Ja, nu mot Jönköping.
Ja, fråga mig.
Han fick inte betyg ändå.
Han fick inte betyg ändå.
Men vad tycker du?
Nej, men han kom in, såg spännande ut, trumma på bra. Finns nog mycket mer att ge där. 3 plus.
3 plus?
Ja. Så svårt är det, det är inte så svårt.
Nej, det som är roligt är ju för att de andra betygen, de är ju ungefär så.
Ja, det är 2-3 meningar.
Alltså, de har spelat 90 minuter, men så här, såg pigg ut, var lite borta på 2-0 målet.
Ja.
Kan bättre. 3 plus.
Ja, nej, det är skärpning på en då. Betygsätt alla.
Ja, jag tycker med det. Men, med undantag eventuellt för om man är inbytt på övertid.
Andra 30 sekunder kvar.
Mm, då kan jag köpa det.
Och inte, inte rör bollen.
Jag kan också förstå vara lite fan av att man betygsätter även alla. Ett liksom 30 sekunders inhopp på slutet. Ja. Såg pigg ut.
Ja.
Verkar ha bra form.
Ja, men det räcker med att skriva fick byta för att fylla ut tiden.
Ja. 3 plus.
3 plus.
Nej, det är faktiskt svagt det där med spelade för kort tid. Det känns som ett lätt att gömma sig bakom.
Ja, skärpning i alla fall.
Vi ska runda av dagens program. Vi har träffat Nahir Besara, vi har träffat Bajenpodden och vi har pratat om lönesättningar och betygssystem. Kul att vara tillbaka, Joel.
Ja, väldigt kul. Jag egentligen vill hålla på ännu längre.
Ja, men det kommer mera.
Ja, det är verkligen.
Som vanlig ordning, så vi kommer ut nu när ni lyssnar på det här så hoppas vi att det är fredag, annars så kanske senare. Men som ni som inte vet så kommer ut varannan fredag fram tills det att säsongen är slut nu. Lyssna gärna, man kan lyssna i podden eller i podden, man kan lyssna var man vill. Och man kan följa oss på Facebook och då följer man Svartvita i Stockholm, vår supporterförening som vi tillhör, där vi inte bara snackar skit utan vi går också och kollar matcher tillsammans och vi umgås både privat och professionellt.
Verkligen. Det är ett härligt gäng. Är du i Stockholm och är du broare, så skriv till oss och säg att fråga vart vi sitter och hänger, så är du välkommen.
Absolut, alla matcher. Vi ska ha lite, vi har ju tidernas roligaste bortaresa på gång. Och jag vet inte hur det här ligger till, men jag hoppas att kubanerna kommer att arrangera en resa. Men oavsett om man är i Stockholm eller om man verkligen känner för att det här är ett roligt upplägg, så kommer vi härifrån, vi är redan ett 15-tal som kommer åka tåget upp lördag den
14 oktober.
Kommer vi åka klockan 8 från Stockholm central. Ett tåg upp till Östersund för att där kolla på matchen. Det kommer bli tidernas resa det här. Gud vad roligt, jag ser fram emot det så sjukt mycket.
Ja, är det en tågresa man ska göra med ett skönt gäng, då är det ju den här.
Det här kommer bli en makalös rolig bortaresa. Så känner du att du vill följa med, snabbt in på Facebook och kolla. Det finns ett event där, och se till att du kommer på samma tåg, så gör vi det här till en riktigt härlig Polarexpress. Mm. Man kan följa oss på Instagram också, va?
Ja.
Och Twitter och allt. Ja, vad heter vi där?
Svartvita STHLM, tror jag.
Svartvita i Stockholm. Man hittar det.
Man hittar oss. Ja. Det är kul. Det är kul där.
Det är superkul. Nu lyssnar vi på Tom Höglunds vackra visa Om jag finger bo på gamla trä. Och så hörs vi igen om 2 veckor. Heja sport!
Heja sport!
Om jag finge bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner få ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten. Han ger mig koden till vallens larm, nyckeln till toan så jag får vatten. Han vänder larmet som väcker klockan. Omklädningsrummen stryker jag skjortan. När det är matchdag visar vi färg. Alla är välkomna hem till mig. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och när kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Vem behöver grönt förutom himlen och mattan där kronblom vilat så skönt? Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.